Välkomna till Skånes taltidning nummer 10/2025. Med utgivningsdag torsdagen den 6 mars. Solen gick upp 6:45 i morse och går ner igen 17:53 ikväll. I studion Åsa Kjellman Risi och Mats Sundling. Tekniker är Joel Zettergren och det här är våra rubriker.
Nya anmälningar om falska färdtjänstförare i Malmö. Och polisen tror att ännu fler resenärer kan ha blivit utsatta.
Frälsningsarméns arbete för synskadade och döva har lagts ner med kort varsel efter 130 års verksamhet.
Färdtjänsten i Höganäs ska upphandlas igen efter att kostnaderna har ökat markant.
Oenighet om arbetsformer ledde till 3 avhopp från Synskadades Riksförbunds styrelse.
Kommunernas beredskap för att hjälpa personer med funktionsnedsättning vid en kris har en hel del brister. Det visar en ny rapport från Myndigheten för delaktighet.
Känn på konsten. Fladdrande dansklänningar och krigsdepression återges taktilt på tillgängligt museum i Berlin.
Och så har vi en annons.
Öppnat och stängt med växthuspizzeria och djurtillbehörsaffär.
Evenemangstips med syntolkad tv, dans och popmusikal.
Kalendern med ledsagning, val och Victoria-dag.
Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och innehåller meddelanden och ändringar i busstrafiken.
Och sist, redaktionsrutan.
Försöken och de genomförda bedrägerierna med falska färdtjänstförare som lurar framförallt äldre kvinnor fortsätter i Malmö och är nu uppe i totalt 6 anmälningar. Och på polisen misstänker man att det kan vara ännu fler som utsatts. Nils Norling är presstalesperson på polisen i Malmö.
Tyvärr har vi fått in ytterligare 2 anmälningar den senaste veckan. En anmälan som rör ett fullbordat brott där en äldre kvinna ska ha blivit av med en betydande summa pengar och en anmälan om ett försök till bedrägeri där man alltså inte lyckats komma över någonting. Men det är väldigt tydligt för vår del att det här är alltjämt pågående, den här brottsserien. Så vi uppmanar människor att fortsatt vara uppmärksamma när man väntar på färdtjänst. Och om det är så att man känner igen att man har drabbats av det här, även om det är så att man inte har blivit av med några pengar eller några ägodelar, så vill vi att man hör av sig till oss och ser till att det upprättas en anmälan. Vi behöver få in all information vi kan om det här och vi behöver också få koll på omfattningen av de här brotten.
Är det så att ni tror att det är fler som har blivit utsatta på något sätt?
Det är mycket troligt att det finns fler människor som har drabbats av det här. Det här är ju människor som ljuger, manipulerar och bedrar som sitt arbete. De gör det här hela dagarna och är tyvärr väldigt skickliga på det. Så det går inte att utesluta att det finns människor som har drabbats av det här men som kanske inte känner till det. Man kanske inte vet att det har försvunnit pengar från ens konto eller att man faktiskt har blivit bedragen. Så det är viktigt att man som anhörig i de här lägena också hjälper sina äldre familjemedlemmar och släktingar att göra kontroller. Och är det så att man får kännedom om att någon äldre släkting, vän, granne, familjemedlem har drabbats av det här eller har drabbats av ett försöksbrott så vill vi också få reda på det.
Tror ni att det är flera som håller på och försöker att bedra personer på det här sättet?
Vi kan just nu inte svara på om det är en eller flera personer som gör det här. Åtminstone en person, men vi kan inte utesluta att det är en konstellation av människor som håller på just med det här tillvägagångssättet just nu.
Har ni några spår eller är det någon som är frihetsberövad eller så?
Det är ingen som har frihetsberövats kopplat till det här, men vi arbetar med de här olika utredningarna alltjämt och samlar in all information vi kan i dem.
Och om någon kommer fram och vill att man ska åka med deras bil istället för att färdtjänstbilen har gått sönder eller vad de nu använder sig av, hur ska man göra som färdtjänstresenär?
Då tycker jag absolut att man ska avvakta. Vänta tills den ordinarie färdtjänstbilen kommer. Alternativt ta kontakt med färdtjänsten och fråga om det är så att en extra bil har skickats för att plocka upp dem. Men min uppmaning är att inte åka med någon annan bil än den man har beställt.
Och inom färdtjänsten i Malmö så ser man allvarligt på de här bedrägerierna och bedrägeriförsöken med falska färdtjänstchaufförer och har gjort en del förändringar. Lars Hellström är enhetschef för serviceresor i Malmö stad.
Det vi har gjort specifikt för att tydliggöra att man inte ska betala eller visa betalkort på något sätt i ett färdtjänstfordon hos Malmö stad. Vi har lagt ut i våra talsvar när man ringer och ska beställa, så berättar vi där om vad man inte ska göra. Och vi försöker också via andra kanaler informera så mycket som möjligt om vad man ska tänka på.
Välkommen till Serviceresor. Tänk på att du aldrig ska betala något eller visa upp ditt betalkort i bilen när du reser med färdtjänsten. Fordonet har en rund, grön och vit dekal.
Och så här låter det numera om man ringer till färdtjänsten i Malmö. Och enligt Lars Hellström så är det viktigt att tänka just på att man aldrig ska betala i bilen.
Det viktigaste att tänka på är att man ska aldrig någonsin betala kontant i bilen eller med betalkort. Och det som blir problemet när man tar fram ett betalkort är ju att man blir avlurad koden och så lämnar man tillbaka ett felaktigt betalkort som inte jag äger utan något falskt. Och sen så töms kontot för att man har lämnat ifrån sig sin PIN-kod. Så att man ska absolut inte ta fram något betalkort i bilen. I färdtjänsten i Malmö så får man ju alltid faktura på sina resor i efterskott. Att ingen betalning i bil är det tydliga budskapet.
Hur reagerar du själv på att man försöker att luras när någon ska åka färdtjänst?
Jag blir ju bestört för man utnyttjar en resenärsgrupp som på ett så utstuderat sätt så att man blir ju ledsen att man överhuvudtaget kan göra på det sättet mot sina medmänniskor.
Har ni sagt något speciellt till hur era chaufförer ska agera? Ska de till exempel uppge namnet eller någonting sånt för att visa att det är vi som är färdtjänsten?
Föraren ska ju alltid efterfråga resenären. Föraren vet vad resenären man ska hämta heter. Den informationen har ju föraren. Så att, ett tips är ju att man ser att föraren vet vem jag är och vet mitt namn. Om inte man får den frågan. Det vi har informerat om ut i våra trafikleverantörer är att de ska vara vaksamma om de ser någonting som verkar misstänkt när de hämtar på olika ställen i stan. Så att de också tipsar polisen i så fall om de ser misstänkt aktivitet. Det som är viktigt som resenär att tänka på, det är att om jag känner att jag har varit utsatt för en form av bedrägeri på något sätt, men det lyckades inte för den som försökte göra det bedrägliga. Att man hör av sig till polisen och berättar det. Man ska inte skämmas för att man på något sätt känner att man har blivit utsatt för någonting. Det är jätteviktigt att man berättar att man misstänker att man har blivit utsatt för någonting. Och det kommer hjälpa polisen i sitt arbete.
Det sa chefen för serviceresor i Malmö stad, Lars Hellström. Tidigare hörde vi också Nils Nordling, presstalesperson från polisen. Reporter var Åsa Kjellman i Risi.
Frälsningsarméns arbete bland blinda och döva personer upphör med mycket kort varsel. Det är en verksamhet som funnits inom organisationen i 130 år och startade formellt 1895. Under de senaste 10 åren har arbetet handlat om bland annat punktskriftskurser för personer med synnedsättning hos Frälsningsarmén i Malmö, något som Skånes taltidning gjort reportage om. Och under den här tidsperioden har också flera personer med synnedsättning som är nya i Sverige fått enklare hjälpmedel som till exempel vit käpp och även fått träning i att orientera sig under den tid som de väntar på att få uppehållstillstånd i landet. Den sista februari upphörde verksamheten för blinda och döva personer. Men de punktskriftskurser som redan är påbörjade genomförs som planerat, skriver kapten Mackan Andersson i ett mejl. och det är han som har varit den som arbetat med verksamheten. Men han hänvisar alla övriga frågor till sina chefer eftersom det är på central nivå som beslutet fattats. Från Frälsningsarmén centralt får vi följande mejlsvar från Eva Gustin som är press- och informationsansvarig. Detta arbete har under de sista 50 åren minskat avsevärt eftersom Sverige idag har ett helt annat skyddsnät och ett offentligt ansvar i detta område. De senaste åren har vi endast haft verksamhet i Malmö med en anställd person. Och hon svarar också att Frälsningsarmén har efter årsskiftet 2024-2025 inte några egna resurser till ändamålet. Tidigare har vi haft en speciell fond för ändamålet, men nu finns det inga pengar kvar efter december 2024. Och Mackan Andersson som har hand om punktskriftskurserna har fått nya arbetsuppgifter inom Frälsningsarmén.
Utgifterna för färdtjänsten i Höganäs kommun som körs av företaget Telepass sedan den 1 oktober 2023. De har ökat markant och beräknas efter sommaren slå i taket för vad det får kosta. Under den upphandlade fyraårsperioden får färdtjänsten maximalt kosta 20 miljoner kronor. En summa som kommunen nu tror kommer att nås redan i höst, efter halva tiden. Kostnadsökningen uppges på Höganäs kommuns hemsida beror på krig i världen, inflation och ökade bränslekostnader. Antalet personer som reser med färdtjänst har också blivit fler och antalet resor har ökat, läser vi. Och det har lett till att en ny upphandling nu förbereds. Vad den kommer att innehålla för krav är inte klart, men om tjänstemännen är klara tills dess med innehållet så kommer socialnämnden att fatta beslut i april. Det skriver socialnämndens ordförande Marie Tidedal från Moderaterna i ett mejl till taltidningen. Den nya upphandlingen har inget med missnöje att göra, tillägger hon. Taxi Höganäs, som körde kommunens färdtjänst innan Telepass, vann den senaste upphandlingen. De säger till Helsingborgs Dagblad att de kommer att lämna in ett nytt anbud.
Tre ledamöter ur Synskadades Riksförbunds styrelse har med omedelbar verkan lämnat styrelsen. De tre är Per Karlström från SRF Stockholm Gotland, Jenny Näslund, SRF Västerbotten samt Dan Andersson från SRF Östra Värmland. Anledningen till avhoppen ligger i oenighet kring samarbetet mellan styrelsen och kansliet. Det menar styrelseledamoten Maria Torstensson från Skåne.
Vi har ju fått meddelanden då om att det är tre stycken styrelseledamöter som har lämnat styrelsen med omedelbar verkan. Det här har då föregåtts av diskussioner och så småningom beslut om en ny delegationsordning. Och det är ju någonting som man gör efter varje kongress, så det är inget märkligt. Och det är ju då där man då beslutar om hur ska styrelsen arbeta, på vilket sätt ska man samarbeta med kansliet och så vidare. Så det är en arbetsordning kan man säga för styrelse och kansli. Och den här ordningen som vi sen röstade fram, alla var inte ense. Så tre stycken av dem som inte tyckte att det var en bra idé, de valde att lämna styrelsen.
Och är det här en tillräcklig anledning, tycker du, att lämna styrelsen?
Jag tycker nog inte egentligen det. Jag tycker att sitter man i en styrelse, framförallt i en riksstyrelse, som är ett ganska stort uppdrag, viktigt uppdrag. Och är det så att jag inte tycker likadant som alla andra, så är det ju väldigt ofta, så måste jag ju fortsätta mitt uppdrag ändå, anser jag. Utan jag tycker inte att kanske att det är rätt anledningar. Men de här tre tyckte det och därför har de gått. Och då får man naturligtvis bara gilla läget och inse att vi får rösta in tre stycken nya så småningom. Så det blir ju ett nytt val förhoppningsvis på organisationsrådet i juni.
Det sa Maria Torstensson från Skåne, ledamot i Synskadades Riksförbunds styrelse. Och så här säger Jenny Näslund från Västerbotten om varför hon hoppade av.
Det har jag gjort på grund av att vi på februarimötet fattade ett beslut som jag inte står bakom och som jag reserverade mig emot och som jag bedömer kommer att få konsekvenser för organisationens framtid. Och jag vill inte vara med och se på det. Beslutet handlar om delegationsordningen som förbundsstyrelsen har. Alltså vilka poster man vill fördela till andra att ta hand om, som vi har ansvar för. Vi ska absolut sträva efter att ha en enighet och en samsyn i organisationen. Man ska absolut stå bakom de beslut som fattas. Men när man känner att beslutet är av sån dignitet att man inte kan det, så bedömde jag att det var läge att kliva av och visa för organisationen att jag inte tror på den här idén.
Det avslutade Jenny Näslund, en av de tre avhoppade ledamöterna från SRFs förbundsstyrelse. Reporter var Dodo Parikas.
Hur säkerställer kommunerna att personer med funktionsnedsättning får den hjälp och det stöd de behöver vid en kris- eller krigssituation? Ja, det har Myndigheten för delaktighet, MFD, undersökt och skrivit en rapport om krisberedskap för alla, heter den. Och i rapporten kan man se att det finns en hel del brister och utmaningar i kommunerna. En av utredarna bakom kartläggningen är Carl Holsvart Kristiansson.
Den generella bilden är väl att det finns en hel del saker att jobba med. Om man tar det i ett längre perspektiv så kan man ju se att personer med funktionsnedsättning har farit illa i större utsträckning än övrig befolkning i en mängd olika kriser under de senaste åren. Under covid-19-pandemin, det pågående kriget i Ukraina, jordbävning i Fukushima, den här kärnkraftsolyckan. Att man har sett många gånger att det finns en hel del brister, och vi ser väl att det finns en risk att det mönstret kommer att gå igen i Sverige. Och när det kommer till kommunerna så ser vi ju en rad olika saker som skulle behöva utvecklas eller som saknas idag. Och vi ser att bland annat att få kommuner har en systematisk planering för att inkludera personer med funktionsnedsättning i sitt krisberedskapsarbete. Funktionshindersperspektivet uppmärksammas oftare på förvaltningsnivå, alltså inom verksamheter som jobbar direkt med personer med funktionsnedsättning. Det kan vara särskilda boenden eller dagligverksamhet eller sådär, men att det uppmärksammas inte så ofta kopplat till krisberedskap på en övergripande nivå.
Om man bor själv till exempel och har en synnedsättning, så är det inte så många som har tänkt kring hur man skulle göra om det blev en kris av något slag.
Nej, det är också lite en av slutsatserna här. Och det är egentligen inte just kopplat till synnedsättning, utan det är överlag att när kommunerna tänker på personer med funktionsnedsättning så tänker de ofta på personer som har stöd liksom via SOL eller LSS. Men den allra största delen av gruppen personer med funktionsnedsättning bor ju hemma som vem som helst och har inga speciella insatser eller kontakt med kommunen. Och det finns en risk att den gruppen faller mellan stolarna i händelse av en kris eller ett krig.
Varför gjorde ni den här utredningen från början?
Vi har fått frågor från privatpersoner med funktionsnedsättning, och vi har ju en enkät som vi skickar ut flera gånger per år till personer med funktionsnedsättning, där vi frågar om en mängd olika saker. Och i en sån här så frågade vi saker kopplat till krisberedskap och såg att det fanns en stor oro och att många hade frågor. Och då bestämde vi oss för att titta närmare och göra en första kartläggning här. Nu i den här rapporten så tittar vi bara på kommunerna, och det är ju dels för att de är en väldigt viktig aktör inom krisberedskapen, men också för att vi behövde avgränsa oss. Så här är det ju fokus då på kommunal krisberedskap.
Och för att göra den här kartläggningen av hur krisberedskapen ser ut i kommunerna för personer med funktionsnedsättning, så har Myndigheten för delaktighet bland annat tittat på hur det sett ut vid tidigare kriser. Men de har också tittat på svar från kring 1700 personer med olika funktionsnedsättningar som ingår i en panel som regelbundet svarar på frågor. Men denna gång svarat på frågor om krisberedskap. Representanter för funktionshinderorganisationer har tillfrågats, men framförallt så har man i 20 kommuner gjort intervjustudier med de som arbetar främst med beredskapsfrågor eller de som arbetar med funktionshinderfrågor i kommunerna. Det går inte i rapporten att särskilja olika funktionshinder, utan det MFD hoppas på är att få i uppdrag av regeringen att fördjupa studien och till exempel se hur kris- och krigsberedskapen skiljer sig åt när det gäller olika funktionsnedsättningar. Men det man ser i den här rapporten det är att det finns en hel del brister i den kommunala beredskapen för personer med funktionsnedsättning.
Att kommunerna saknar liksom en systematisk planering, att de kommunerna jobbar ofta i stuprör, att alltså beredskapsansvariga har ganska låg kunskap om funktionshindersfrågor, medan de som jobbar inom funktionshindersområdet har ofta ganska begränsad insikt i krisberedskap, och i många fall så har de här funktionerna inte riktigt pratat med varandra eller har ingen upparbetad samverkan. Och att det brister också när det kommer till aktiv involvering, framförallt kopplad till krisberedskap, att kommunerna har ju ofta olika typer av tillgänglighetsråd eller liknande strukturer, men att det finns liksom inte någon systematisk dialog kopplat till krisberedskap och funktionshindersperspektiv. Sen är det framförallt den här saken som vi tycker är ett stort resultat, att de har en så snäv definition av gruppen personer med funktionsnedsättning, att de ofta bara tänker på invånare med kommunala insatser enligt LSS eller SoL. Sen har vi också sett att det är väldigt få kommuner som har rutiner för att säkerställa att de kan nå alla kommuninvånare med funktionsnedsättning i händelse av kris eller krig. Och det är ett resultat från vår enkät och inte från den här intervjurundan. Men där är också det stärker liksom den här bilden av att det behöver ske en utveckling där. Man behöver ta fram den här typen av rutiner och kunna säkerställa att man kan dels ha en god kännedom om sin egen befolkning, men också hur man ska nå ut till alla.
Men när det gäller då kriser som till exempel när det var pandemi i Sverige, hur påverkades personer med funktionsnedsättning då jämfört med andra grupper i samhället?
Personer med funktionsnedsättning påverkades negativt i större utsträckning än övriga på flera olika sätt. Och det här har konstaterats bland annat av Coronakommissionen, att personer med funktionsnedsättning hade en kraftigt förhöjd risk att vara i behov av sjukhusvård. Och de hade också en betydligt högre risk att avlida än personer utan funktionsnedsättningar. Sen var det också så att många av de här åtgärderna som vidtogs under pandemin för att minska smittspridningen, till exempel inom sjukvården och skolan, de ledde också i många fall till att personer i behov av särskilt stöd blev mer isolerade. Och det här var ju kanske bland annat i äldreomsorgen, men det blev också att hela samhället digitaliserades ju också på ett sätt då, vilket ledde till ett ökat utanförskap för personer med funktionsnedsättning. Det är också konstaterat att informationen till personer med funktionsnedsättning inte fungerade tillräckligt bra under pandemin, även om det stegvis förbättrades efterhand. Det var också flera verksamheter som saknade krisberedskapsplaner, och att MFDs egen kartläggning av pandemins konsekvenser för barn och unga med funktionsnedsättning visar att den påverkade också deras livssituation i högre grad jämfört med andra barn och unga. Så att det är en ganska negativ påverkan på flera sätt där.
Och kan ni se att det har blivit bättre idag?
Någon sån bedömning kan vi egentligen inte göra. Man kan ju hoppas och tro att Sverige som land ändå har lärt sig en del av pandemin och arbetat upp bättre system och ha med ett mer inkluderande perspektiv. Men vi ser ju samtidigt att det finns en hel del saker att jobba med fortsatt, som vi har varit inne på innan. Så att det är nog svårt att slå fast att det har blivit bättre.
När ni har gjort den här utredningen, vad tycker du själv är mest alarmerande av det ni har sett?
Men jag tycker nog att det här med att många kommuner har en ganska snäv definition av gruppen personer med funktionsnedsättning, att man ofta tänker på invånare som har kommunala insatser enligt LSS eller SoL, och att det finns en jättestor grupp av människor här där det dels finns ett mörkertal och det saknas befolkningsanalyser, och det finns en risk att många personer med funktionsnedsättning som bor hemma skulle falla mellan stolarna. Det tror jag är kanske den största eller viktigaste punkten.
Det sa Karl Holsvart Kristiansson, utredare på Myndigheten för delaktighet. Reporter var Åsa Kjellman Risi.
Hur återger man på bästa vis en målning så att motivet kan förstås taktilt med händerna av någon som inte ser? Man kan göra som i Berlin på konstmuseet Berlinische Galerie, som visar lokalt producerad konst från 1870-talet och framåt. Verk som speglar den tid konstnärerna levde och verkade i staden. Utvalda konstverk har avbildats taktilt och med inspelade syntolkningar. Idag är detta en självklarhet och museet har också en tillgänglighetsansvarig som själv har en synnedsättning. Men det fanns de bland personalen som i början motsatte sig ledstråk i golven eftersom de menade att dessa störde husets renskalade, bländvita estetik. Vår ciceron på museet heter Rainer Delgado. Med sig har han Susha Mullets, som liksom han själv är blind, och Katerina Atanasiado, som är seende. Alla tre är knutna till synskadeförbundet DBSV i den tyska huvudstaden. Och Rainer säger att han känner sig hemma på museet eftersom han varit med om att ta fram de taktila bilderna.
Ja, yeah, I was here many times when we created this, and so it's a bit like being at home here for me.
Spass.
Tack. Garderobiären hoppas att vi ska få ett trevligt besök och vi följer ledstråket in till utställningen på andra våningen. Det är ledstråk som en anställd alltså i början motsatte sig av estetiska skäl.
2013 there was a exhibition and they made guiding strips on the floor. They had an audio guide and also tactile models. In general, the blind people were not so convinced by the solutions.
Rainer Delgado berättar att det till en utställning 2013 gjordes taktila modeller av en del verk samt syntolkningar att lyssna på. Men de blinda besökarna på utställningen var inte särskilt nöjda med resultatet.
Yeah, the guiding strips were not usable very well. And the descriptions of the artworks were not so nice, and also the
ledstråken, de fungerade dåligt, syntolkningarna var inte särskilt bra och de taktila modellerna återgav inte tillräckligt mycket information om motiven.
But they showed already that these three elements that blind people need.
Men grundstommen till det viktigaste för blinda och synskadade fanns ändå med, säger Delgado, även om det första utförandet inte var så bra. Och när Rainer Delgado uppmärksammade museets mindre lyckade tillgängliggörande av lokaler och konstverk så föreslog han att den tyska synskadeorganisationen DBSV, Deutsche Blind- und Sehbehinderteverband, där han är verksam, skulle arbeta fram förbättringar. Och han fick ansvaret för detta. Ledstråken är nu utformade så att man inte riskerar att gå rakt in i konstverken. Och så finns en orienterande ljudguide i en app som leder besökaren rätt.
It reacts automatically and tells you, so you are here, and if you walk straight you come there, if you walk right you come there, and if you walk left you come there.
Det finns inlästa syntolkningar avsedda för blinda, både på engelska och tyska. Och Rainer Delgado letar fram de tyskspråkiga i mobiltelefonen.
I have to find, sorry.
Och få fram en koncis beskrivning av målningen vi har framför oss som föreställer folkmassor i grönskande parkmiljö under invigningen av ett monument över kompositören Richard Wagner.
Auf einem von hohen Bäumen umsäumten Platz erhebt sich in der Bildmitte das Denkmal des Komponisten Richard Wagner. Weit über 100 BesucherInnen haben sich zum Anlass seiner Enthüllung eingefunden.
Dessutom finns det ljudspår med mer målande och stämningsskapande beskrivningar som kan fungera både för den som ser och den som inte gör det.
Kaiserwetter. Der 1. Oktober 1903 ist ein sonniger Herbsttag. Zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur haben sich im
Und so für 7 av de 9 tidsepoker och konstinriktningar som tas upp på museet finns även en taktil modell av ett utvalt verk som ska ge en uppfattning om både verket och epoken.
Now there are some rooms without a tactile artwork, so we have 7 tactile reliefs.
Och dessutom finns syntolkningar som förklarar de taktila bilderna. Vi lämnar den rätt svulstiga målningen med Wagner-monumentet och fortsätter till nästa rum. Susha, som är från Polen, är blind och praktiserar hos DBSV i Berlin. Hon har aldrig besökt museet tidigare och ska nu känna på den första taktila återgivningen av en av museets målningar. Den föreställer en dansande kvinna klädd i en omfångsrik fotsid klänning med bara axlar. Hon håller ut tunna slöjor från klänningen på båda sidorna och ena skospetsen sticker fram under klänningsfollen. Som seende är det så att man riktigt upplever rörelsen där hon dansar fram mot den.
You have the painting and close to the painting you have a bench where you can sit down. And on this bench you have a little desk where the tactile relief is situated.
Den taktila återgivningen är behändig till storleken och fäst vid en bänk där besökaren i lugn och ro kan bekanta sig med den. Så är de flesta taktila modellerna här placerade. Klänningen är i tyg med follen i ett kraftigare material. Kvinnans armar, axlar och huvud, de är återgivna i ett hårt material. Men kroppen i klänningen är inte taktilt återgiven eftersom konturen av den inte syns på tavlan. Shosha undrar också varför kvinnan bara har en fot. Och det är ju för att bara en fot sticker fram på bilden på väggen.
I quite like it. So the idea is that her head is turned, right? Her head is turned to this side. Yeah, I find it really well made and very lively. I think I've got a stupid question though. Where's her other foot?
You can't see it on the painting, so then it shouldn't be there either, I think.
Okay, I see. Yeah, I do like it.
This is a thing we also talked about. The person who made this also modulated the body. And I said, I imagined the body different as you did it. And then we decided not to modulate it. So you cannot feel the body. The painter didn't paint it. On the painting you cannot see it, and so here on the tactile painting you cannot feel it.
Shosha gillar den taktila modellen där tyget breder ut sig under hennes fingrar. Till skillnad från den ursprungliga taktila modellen som var framställd i ett hårt material. Rainer berättar att processen med att ta fram de nya modellerna tog 2 år. Till exempel så diskuterades det länge hur man skulle förhålla sig till att det finns en kropp under klänningen på tavlan här. Skulle den skulpteras fram? Först gjorde den som skapade relieferna detta. Men eftersom kroppen, precis som kvinnans ena fot, inte syns på tavlan så beslöts det att under klänningen skulle ingenting alls finnas. Också för att Rainer sa att man kan ha olika uppfattning om hur hon egentligen såg ut. Men kvinnans överkropp och huvudet som är lutade åt sidan och syns är därför också modellerade, dock i ett hårt material. Vi lämnar de böljande tygerna som hörde hemma i jugendepoken bakom oss och kommer till en annan sal och ett annat verk. En av Rainer Delgados favoriter, en närmast kubistisk målning från 1920 av konstnären Otto Möller som färgrikt blandar detaljer från Berlins gator. Delar av hus, en skylt som kanske kommer från en spårvagn, former som kan tolkas på olika sätt. Ett visuellt sammelsurium om man så vill. På svenska skulle den här målningen kunna heta gatubuller.
And this painting is called Straßenlärm. You don't recognize really natural things there. You just can imagine what something could be.
Because there are two here.
Does this picture give you a chaotic impression?
Perhaps, but I find it really fascinating. For example, it's interesting to me whether this area has a different color than this one, because this one seems smoother.
På min fråga ifall Shusha tycker den fragmentiserade bilden är kaotisk så säger hon kanske, men också att den är fascinerande. Och så jämför hon strukturen på olika ytor, medan Rainer säger att ett av de här fälten brukar få många att tänka på en spårvagn.
Could be a tram.
Okay, yeah, because they're just here. I think that the only place in the picture where they are. Yeah, I find it.
Vi betar av fler rum via ytterligare kubism.
Okay.
Till en målning med en barbröstad kvinna med hårt ansiktsuttryck, troligen prostituerad. Och så kommer vi så småningom till ett verk kallat Tür, dörr. Och det är precis vad det är. Målningen av konstnären Werner Helt är gjord på just en dörr.
You could think that he's sitting there on the toilet and then he's painting on the door in front of himself with a, maybe with a red lipstick and this black color.
Faktiskt en toalettdörr som om konstnären suttit och målat sittande på muggen. Den är från 1946, efter krigstid. Tyskland är i ruiner. Den är snabbt, skissartat målad, en söndertrasad gatumiljö med plågade ansikten, ögon som svarta prickar, munnar som streck, husruiner, mänskliga ruiner. Några utkastade röda fläckar, det kan vara blod eller läppstift.
Yeah, and it's this destroyed buildings in the top, a bit burnt, so black from the fire and so on and so on. And in the middle area you have it could be faces. Indeed it's only Flecken, also schwarze Flecken. Yeah. Man kann schon sagen, dass da Augen sind und Nase und so.
Okay.
Like for example here where my finger is. Yeah. It's between two eyes.
Okay.
Vi har nått slutet av utställningen. Berömmet öser över Rainer Delgado och hans medarbetare som sett till att de taktila bilderna finns.
They are amazing. I mean, I think it's one of the best that I've saw because it's very difficult actually to make modern art, contemporary art, and make it tactile. And this one is amazing. I mean, this project is very good.
Caterina Atanasiado säger att hon är betagen. Att det är svårt att göra taktila avbildningar av modern konst och att detta är bland det bästa hon sett av det slaget.
I definitely agree with Caterina. Here there are loads of different textures which correspond to colors now, as we know. And I see that each painting was treated individually, like for example here the frame was made tactile, so I really like it a lot.
Susha Mulitz håller med. Hon gillar att det fanns olika texturer, ytor som korresponderade till olika färger, att ramen med träyta var med i tolkningen av det sista verket. Och skulle det finnas fler taktila avbildningar av konst på museer så skulle hon definitivt ägna mycket tid på vart och ett av dem.
Yeah, I mean if there were more tactile representations of pictures I would definitely spend a lot of time looking at each and every one of them.
Reporter i Berlin var Dodo Parikas. Och vi ska tillägga att den app som nämndes i inslaget och som hjälper besökaren att orientera sig på museet för närvarande inte finns att ladda ner. Audioguiden finns däremot att hitta på hemsidan berlinischegalerie.de. Och Berlinische stavas med SCH och galleri med ett L och ett E på slutet.
Hej, jag heter Anna Pilqvist och jag vill gärna berätta om ett nytt spännande projekt vi har igång i Höganäs kommun. Vi söker nu deltagare till en referensgrupp, särskilt personer med synnedsättning. Känner du någon som skulle passa eller är du själv intresserad? Hör gärna av dig till mig. Under våren 2023 var vi först ut med att installera det innovativa navigeringssystemet Quenda i stadsmiljö. Det består av en sändare som kommunicerar med en app på din mobil och hjälper dig att hitta rätt. Vi har fått medel från Stiftelsen Gripen för att expandera systemet till grönområden och en vandringsled på Kullaberg i samarbete med Länsstyrelsen Skåne. Systemet kommer att hjälpa både med orientering och med naturguidning. Vi söker personer med synnedsättning som behöver stöd för att orientera sig, men även andra besökare som kan använda systemet för naturvägledning. Målet är att göra naturen mer tillgänglig för alla. Arbetet med expanderingen har redan börjat och vi räknar med att vara klara innan sommaren 2025. Är du intresserad eller känner någon som vill delta? Kontakta mig gärna. Jag nås på e-post anna.pilqvist@hoganas.se eller på telefon 042 33 78 40. Och snälla, dela gärna meddelandet vidare till andra som kan vara intresserade.
Öppnat och stängt. I Ystad har restaurang Prins Carl gått i konkurs och stängt. Restaurangen har funnits på Hamngatan länge under många namn. När den hette Prins Charles var det en nattklubb, men för 10 år sedan blev det restaurang Sara och för 3 år sedan Prins Carl. Men nu är också den stängd. I Lund har kedjan Texas Longhorn öppnat ny restaurang i Saluhallen. Adressen är Mårtenstorget 1. I Skegre har en pizzeria och restaurang inrymd i ett stort växthus invigts. Ända sedan 2018 har planerna funnits, men först nu kan man alltså öppna. Öppettiderna är från klockan 16 onsdag till fredag och från klockan 12 på dagen, lördag och söndag. Adressen är Midsommarängen 2 i Skegre. I Simrishamn har restaurang Måns Byckare på Storgatan 8 stängt, men en ny restaurang renoverar lokalerna för att öppna under våren. I Hässleholm har restaurang Kök och bar, förkortat till KB, öppnat i Hantverksföreningens hus på Järnvägsgatan 7. Och i Hässleholm har restaurangskolans lunchservering för allmänheten flyttat in i tillfälliga lokaler i en separat paviljongbyggnad in till den gamla på Mellanhedsvägen. I april kommer de även att ha kvällsöppet. I Bromölla kommun har Näsums laxrökeri på Vångavägen 111 gått i konkurs och stängt. I Helsingborg har butiken My Pet Friend, som hittills sålt katt- och hundrelaterade produkter på nätet, nu även öppnat en fysisk butik. Den ligger på Norra Strandgatan 24 och har öppet tisdag till fredag 12-18, lördagar 10-14. Här kan hunden och katten också få päls och kloklippning. I Malmö har en foodtruck som heter 26 Jump Street öppnat på Norra Grängesbergsgatan 26, bredvid konsertlokalen Plan B. De serverar asiatiska och nordiska kombinationer som baobröd med kyckling och lingon.
Evenemangstipsen bjuder den här gången för ovanlighetens skull bara på syntolkade saker. Och börjar med TV. Utbildningsradion UR har i veckan 2 syntolkade premiärer på TV. I tisdags började andra säsongen av serien Vem ska jag tro på? Som handlar om källkritik. Och den här säsongen ska ha inriktning på artificiell intelligens, eller AI. Programledaren Kodjo Akolor tittar närmare på fenomen och frågeställningar kopplade till AI och medier. Med frågor som hur påverkas samhället och demokratin av att fake ser allt mer äkta ut och det dessutom kan spridas supersnabbt. Och hur navigerar man säkert som mediekonsument? Syntolkningen är gjord av Stina Hedin. Serien direktsänds i SVT på tisdagar klockan 21 till 21.30 till och med den 1 april, då avsnitt 5 och 6 körs efter varandra. Och på onsdag klockan 23.10 denna vecka är det premiär för serien Uppdrag AI, som riktar sig till de som går i gymnasiet. I 4 15 minuter långa avsnitt ska man testa hur tekniken fungerar och hur den påverkar vårt samhälle. Och den ska beskriva AIs utveckling från dess ursprung till hur den kan forma vår framtid. Programledare är Torbjörn Averås Skorup och syntolkningen är gjord av Erik Björnfot. Bägge serierna finns att se också på UR Play och åtminstone en viss tid brukar de kunna ses också på SVT Play. Malmö Opera har söndag den 27 april en syntolkad föreställning av musikalen Joyride med musik och popduetten Roxette. Klockan 16-19 är det och adressen är Östra Rönneholmsvägen 20. Handlingen kretsar kring Stephanie som lever i London med Joe och deras dotter. En dag hittar Stephanie en lapp i Joes ficka och börjar misstänka att han är otrogen. Hon tar kontakt med avsändaren som blir förvånad när hon förstår att Joe inte alls har separerat, som han sagt, utan lever ett dubbelliv. Och de båda bedragna kvinnorna bestämmer sig för att lära Joe en läxa. Medverkande är bland andra Marsha Songcomb, Jessica Marberg, Alexander Lycke, Sara Lehmann och Oscar Piero Lindén. Syntolkningen görs av Syntolkning Nu som också säljer biljetter för 720 kronor. Om man har bokat egna biljetter så ska det också gå bra att ta del av syntolkningen. Frågor om det och om ledsagare kan besvaras på mail till boka@syntolkning.nu eller via deras telefon 031 360 84 45. Malmö Operas egen biljettkassa nås på 040 20 85 00. Eller så kan man e-posta bokning@malmoopera.se. Torsdag 5 juni klockan 19 har Skånes dansteater en syntolkning av sin 30-årsjubileumsföreställning Wing Ding, som ges på Malmö Operas stora scen med operaorkestern och operakören. Och föreställningen beskrivs som en galen, färgstark och utflippad hyllning till dansen som konstform och uttryck. Och en fest för alla sinnen. Syntolkningen är live och görs av Lotta Svan, som också ger en introduktion innan föreställningen, då man får möjlighet att känna på och höra mer om kostymerna och scenografin. En biljett med syntolkning kostar 150 kronor. Ledsagare går gratis men behöver också platsbiljett. Och de bokas via telefon 0703 44 58 11 eller via e-post till dialog@skanesdansteater.se eller på deras hemsida genom att där välja främre sidoparkett, priszon B och biljetttypen syntolkning. På föreställningen just då den 5 juni. De som prenumererar på vårt nöjesmail får en länk här. Och den som inte får det men vill ha dessa evenemangstips i textformat kan höra av sig. Kontaktuppgifter finns i redaktionsrutan sist i tidningen. Kalendern. Vecka 11 börjar på måndag den 10 mars då Edla och Ada har namnsdag. Tisdag 11 mars har Grönland val till sitt parlament i Natsisartut och några tiotusental medborgare väljer mellan höger och vänster och mellan partier som förespråkar självständighet eller fortsatt samhörighet med Danmark. Världens största ö har ju fått mycket uppmärksamhet sedan USAs president nyligen begärde att få ta över den. Men att bli en del av USA lär inte precis få någon majoritet. Inte till salu är det unisona beskedet. För precis 40 år sedan blev Mikhail Gorbachev Sovjetunionens ledare och genomförde en rad reformer som slutade med Sovjets upplösning. För avspänningen, glasnosten och perestrojkan blev Gorby mäkta populär i väst. Hemma i Ryssland ser många honom som mannen som sumpade imperiet. Ett tecken på att våren närmar sig yttrar sig denna dag. Nu spelas säsongens sista omgång i ishockeyns elitserie SHL. Den amerikanske jazz- och reggaeartisten Bobby McFerrin är nog allra mest känd för a cappella-låten Don't Worry, Be Happy. Där han själv sjöng alla stämmor och framkallade alla rytmljud. Den kom 1988 och nu fyller McFerrin 75 år. Den tyska sångerskan Nina Hagen, hon fyller 70. Och hennes svenska kollega Tommy Nilsson fyller 65. Namnsdag har Edvin och Egon. Onsdag 12 mars debatterar och beslutar riksdagen om arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat om hur det ska vara för personer med funktionsnedsättning. Hur arbetsförmedlingen fungerar har Socialdemokraterna lyft i en motion som betonar vikten av ett snabbt, effektivt och individanpassat stöd. Och Sverigedemokraterna att arbetsförmedlingen har tillräcklig specialistkompetens inom området. Utskottets majoritet, det vill säga regeringspartierna, svarar att de i princip håller med, men att det som redan görs räcker. Och att man väntar på Riksrevisionens granskning av hela arbetsmarknadspolitiken som ska vara klar i sommar. Debatten börjar 9. För den som är intresserad finns den också direkt sänd i riksdagens webb-tv. Och riksdagen har också idrotts- och friluftsliv på beslutslistan. Där finns det 90 motioner om bland annat hur personer med funktionsnedsättning ska få lättare att utöva det och hur parasporten kan utvecklas. Men det ansvariga kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till allesammans med hänvisning till pågående arbete. Och så har Victoria och Regina namnsdag, och det är alltså kronprinsessans namnsdag och en allmän flaggdag. Flagga gör säkert också Republiken Jämtland som håller sin inofficiella nationaldag. Till minne av att landskapet Sting hölls denna vecka redan år 930. Författaren och Sveriges kändaste kriminolog Leif G.W. Persson fyller 80 år. Och den finska artisten och författaren med mera Emma Nominen fyller 85. Här är hans kanske mest kända låt, Gummiboll.
Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Jehehehej. Jag är en gummiboll och du bollar med mig som du vill.
Bomsi, 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 bomsi.
Låt en gummiboll raring, det är vad du gjort mig till.
Bomsi, 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 bomsi.
Jag borde säga nej när jag vet du narrar mig. Som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Jag har flytt från dig, jag har till och med gjort slut. Men så ber du mig och så är det som förut. Att som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig.
Torsdag 13 mars tar riksdagen beslut om stöd till personer med funktionsnedsättning. Och där har ledamöterna från Miljöpartiet lagt förslag om att ledsagning för personer med synnedsättning måste regleras i en ny lag. Och Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centern och Vänsterpartiet motionerat om att den också bör vara avgiftsfri. Ledsagning enligt LSS är avgiftsfri men har under ett antal år ju blivit svårare att få. Så många som lyssnar på detta vet. Riksdagsutskottets majoritet har även här yrkat avslag på alla motioner med hänvisning till pågående arbete. Den direktsända debatten börjar här 12. Det är också på dagen precis 85 år sedan finska vinterkriget slutade efter att fredsavtal skrivits på dagen innan. Namnsdag alla som heter Greger. Och hinduer i bland annat Indien firar vårens ankomst med festivalen Holi. De antänder eldar och kastar färg på varann. Med inspiration från guden Krishna som gärna ställde till med stök. Fredag 14 mars blir det riksdagsdebatt om den planerade stängningen av statliga servicekontor. Där den ansvariga ministern Erik Slottner från Kristdemokraterna ska svara på frågor om hur staten då tänker sig upprätthålla servicen i hela landet. Servicekontoren kan man besöka om man vill träffa någon från till exempel Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, och som vi berättat tidigare ska det sparas bort 35 kontor i landet, varav några i Skåne. Författaren P.C. Jersild fyller 90 år. Mest känd är han nog för böcker som Grisjakten från 1968, Barnens ö från 1976 eller Babels hus och En levande själ kort därefter, som alla blivit film eller tv. Hans senaste bok kom 2019 och heter Skriv först, fråga sen. Manual för nybörjare. Och litterära priser har han fått fler än de flesta. Namnsdag Matilda och Maud. Lördag 15 mars firar vi Kristoffer och Kristel. I Sydkorea börjar damernas VM i curling och här hemma kommer ett vårtecken till. SM-finalerna i bandy spelas i Västerås. Först för dam och sen herrallsvenskan. Och som traditionen bjuder avgörs vilka som blir mästare i en enda match. Den amerikanske sångaren Dee Snider är mest känd som frontman i hårdrockbandet Twisted Sister. De var stora på 80-talet med hits som We're Not Gonna Take It. Han syntes bra med långt, blont, lockigt hår och ska vi säga en utmanande attityd. Nu fyller den tidigare föräldraskräcken 70 år. Söndag 16 mars är det final i den engelska ligacupen i fotboll. Regerande mästarna Liverpool möter Newcastle. Och namnsdag, det har Herbert och Gilbert.
Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från redaktionen. Tyvärr så har vi fortfarande en del problem vid kopieringen av CD-skivor. Så att i vissa fall så har ett eller flera spår inte kommit med på skivan. Vi ber om ursäkt och gör vårt bästa för att hitta felet. Om du fått en trasig skiva så hör av dig till oss på telefon 040 673 0970 eller e-post skanestaltidning@skane.se så skickar vi en ny. Så några meddelanden från SRF Skåne som först bjuder in till pelargonträffar. Lär, plantera och njut. På adressen Flädergården 1407 288 90 i Vinslöv. Välkommen till inspirerande helgdagar där vi utforskar blommans färgsprakande och doftande värld. Tillsammans så lär vi oss om dessa vackra blommor, provar på att plantera egna sticklingar och njuter av god mat i en naturskön miljö. Första träffen 23 mars klockan 10 till 15.30. Det blir en introduktion till pelargonernas historia, sorter och unika egenskaper. Vi planterar våra egna sticklingar, tar med din hem och följ dess utveckling. Doftande och ovanliga sorter att upptäcka och lära känna. Frukostfika, lunch och eftermiddagsfika ingår. Om tid finns avrundar vi dagen med en lugn promenad i naturen. 7 september klockan 10 till 15.30 blir en uppföljande träff för den som vill fortsätta sin pelargonresa. Nu fördjupar vi oss i fler sorter, skötsel och övervintring. Även denna gång ingår fika, lunch och en stund i naturen. Vi har 20 platser, först till kvarn gäller. De som inte har deltagit vid träff 1 kommer ha förtur till träff 2. Anmäl dig till första eller båda träffarna samtidigt. Priset är för medlemmar 200 kronor för en träff och 400 kronor för båda. Barn 0-6 år deltar gratis, 7-12 år för halv kostnad. För de som inte är medlemmar blir det faktiskt pris. Du kan betala till bankgiro 484-0989 eller swisha till 123-312-6299. Skriv ditt namn och pelargonträff 1 eller pelargonträff båda. Vill du ha en inbetalningsavi så säg till. Det går att ta tåget till Vinslöv där ledsagare möter upp på stationen och kör med bil till gården. Anmäl i så fall detta så vi vet vilka som kommer med tåget. Vi planerar att ha en ledsagare från Malmö som kan följa med på tåget. SRF Skåne står för era resekostnader efter kvitton inkommit senast 3 månader efteråt och bara inom Skåne. Bor du utanför betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Vid annat färdsätt än färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från aktivitetsansvarig Liss Malmborg finnas. Anmälan sker till SRF Skåne på telefon 040-77775 eller e-post skane@srf.nu. Har ni rörelsesvårigheter, hörselsvårigheter, behov av ledsagning eller har ni ledarhund, allergi eller specialkost? Skriv med detta i anmälan. Och sista anmälningsdag är 14 mars. Bekräftelse skickas ut efter sista anmälningsdagen. Kom och njut av dagar fyllda av blommor, dofter och gemenskap, hälsar AG Kultur och fritidsgruppen. Tommelilla konsthall i samarbete med SRF Skåne bjuder in alla som lyssnar till en ny syntolkad visning måndagen den 31 mars. Visningen är gratis, 1 timme lång och börjar klockan 15. Konsthallen delar hus med biblioteket på Centralgatan 13. Kom gärna en stund före så hinner alla hänga av sig. Utställningen heter Frankenstein och vi får uppleva verk av Fredrik Lindqvist, intendent Desiree Lenklo och syntolk Helena Frank berättar om några av verken under en timme. Fredrik är född 1968 och uppvuxen i Bromölla. Idag är han bosatt i Arkelstorp i Skåne och i Ingolstadt i tyska Bayern. Utställningens titel är från Mary Shelleys skräckroman från 1818. Så här säger konstnären själv. En tredjedel av boken utspelar sig i Ingolstadt där Frankenstein också hade sitt laboratorium, där han sydde ihop likdelar för att skapa en levande varelse som sen blev Frankensteins monster. Själv syr jag ihop tryck av figurer och händelser med grova stygn och tycker att det är intressant att den påhittade historien om Frankenstein utspelar sig till en tredjedel i Ingolstadt där jag nu bor. Vi kommer att få känna på ett utvalt konstverk. Fredrik Lindqvist använder träsnitt för att trycka färg och mönster på tyg och syr sedan ihop de olika bitarna till större motiv som ett collage. De grova sömmarna syns. Det blir en del av bilden, precis som sömmarna syntes på Frankensteins monster. Det finns ingen servering på konsthallen, men syntolk Helena kommer stanna i byn efteråt och äta på Thai Garden på adress torget 13, mellan konsthallen och stationen. Du är välkommen att hänga på. Färdtjänst hem efter maten kan lämpligen beställas till senast klockan 18. Ingen lämnas ensam. Första anmälningsdag 3 mars och sista 14 mars. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Är du medlem i SRF, då anmäler du dig till SRF Skånes kansli. SRF Skåne ersätter reskostnader för sina medlemmar och ordnar ledsagare vid behov. Vid annat färdsätt än färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från aktivitetsansvarig finnas. Har ni rörelse- eller hörselsvårigheter, behov av ledsagning eller ledarhund, glöm inte att anmäla det. Om du inte är medlem i SRF så anmäler du dig till intendent Desiree Lenklo på desiree.lenklo@tomelilla.se och telefon 070 995 8107. Helena Frank når du på helena@ordvarlden.se eller 073 931 1899. Möt våren med syntolkad konst på Österlen. Hälsningar AG Kultur- och fritidsgruppen, Helena och Desiree. Och så ett meddelande från SRF Malmö Svedala som bjuder in hela SRF Skåne till bastubad på Öresunds Funkis. Varannan torsdag, ojämna veckor fram till och med den 27 mars, då säsongen avslutas. Adressen till Öresunds Funkis är Ribersborgsstigen 6. Välkomna torsdagen den 13 mars klockan 18 till 21. Vi badar bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp i Öresund. Den nya bryggan och rampen är klara. Övrig ombyggnation kommer att färdigställas i år. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen. Badtofflor är bra för oss som tänker sig ut i sundet. Det kommer att vara gemensam bastu. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se. Senast torsdagen för aktiviteten innan klockan 12. Om du får förhinder eller har frågor, ring Maj-Britt Ryman på 070 324 6609. Och det här gäller endast för medlemmar utanför SRF Malmö Svedala. Resersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö efter att kvitto har skickats in inom 3 månader. Välkommen in i värmen, hälsar styrelsen SRF Malmö Svedala. Den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och vi börjar med ett meddelande från Malmö Blindförening som hälsar både gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna till samkväm i Annebergsgårdens matsal, Annebergsgatan 15A, Malmö, söndagen den 16 mars mellan klockan 16 och 18. För underhållning svarar 7up som var hos oss förra året och hade ett mycket uppskattat framträdande. Hemresa med färdtjänst ska beställas hemifrån till klockan 18. Nästa sammankomst blir den 25 maj. Hjärtligt välkomna. Så några meddelanden från SRF Malmö Svedala. Först handlar det om aktiviteter under vecka 11. Välkomna till SRF Malmö Svedalas dagverksamhet på Grönegatan 9 i Malmö. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 om du kommer på någon av dagaktiviteterna senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndagen den 10 mars klockan 13 till 15. Vi träffas och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Tisdagen den 11 mars klockan 13 till 15.15 spelar vi bingo och fikar. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till tjejträff torsdagen den 20 mars. Tina från Seniorshoppen är tillbaka för att visa och berätta om vårens och sommarens mode. Du kan handla kläderna kontant, med kort eller med inbetalningskort. Och du kan prova kläderna i lugn och ro. Vi kommer att ha visning av kläder i två omgångar. Första gruppen kommer klockan 16 och sen kommer den andra gruppen klockan 18. Då vi alla äter tillsammans innan andra gruppen tittar på kläderna. Vi serverar en räkbomb till en kostnad av 100 kronor. Drycker det till självkostnadspris. Om man har allergier eller särskild kost så meddelar man det vid anmälan. Du betalar kontant på plats eller med Swish till 123-077-8050. Vill du ha en trevlig kväll så anmäl dig till kansliet senast torsdagen den 13 mars. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen SRF Malmö Svedala. SRF Malmö Svedala ska också ha en studiecirkel om det underbara uret i Lund med Lone Mogensen. Den startar måndag den 31 mars klockan 10-12 i föreningens lokal. Totalt 6 träffar med uppehåll för annandag påsk den 21 april. I Lunds domkyrka står ett 8 meter högt mekaniskt ur, vars äldsta delar är från medeltiden. Det har 2 stora urtavlor. Den översta visar hur sol och måne och stjärnor rör sig över Lunds himmel just nu. Den undre delen består av en evighetskalender. Mitt emellan finns en mellanvåning. Här står 2 trumpetare och spelar varje gång en liten dörr öppnas för de 3 vise männen med sina tjänare. De kommer ut och skrider bugande förbi en tron mitt på uret innan de försvinner in igen. På tronen sitter Maria med barnet. Det stora urverket som drar alla visare och allt som rör sig styr även kyrkklockans tim och kvartslag. Uret var förut känt som det underbara uret i Lund. I den kommande cirkeln går vi igenom urets historia och betydelse, men också hur det fungerar och vad uret betydde på medeltiden. I cirkeln går vi in på olika sätt att mäta tiden utifrån solen, månen och stjärnhimlen och hur det gick till när de astronomiska uren uppstod. Vi använder taktila hjälpmedel, bland annat små förenklade modeller av den astronomiska urtavlan. Cirkelns 6:e och sista gång gör vi ett besök i Lunds domkyrka. Där ser vi närmare på den taktila modell av urtavlan som finns där. Deltagaravgiften är 150 kronor per medlem och då ingår resan till Lund. I kursen blir det en fikapaus där man betalar 10 kronor för kaffe och smörgås. Välkommen med din anmälan till kansliet. Senast fredagen den 14 mars. Det är begränsat antal platser så först till kvarn gäller. Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Välkomna på en trevlig studiecirkel önskar styrelsen. SRF Nordöstra Skåne bjuder in sina medlemmar till ett butiksbesök. Vi i föreningen är inbjudna till Sandelins och jeansbolag för visning av vårens modenyheter för damer och herrar. Vi har lokalen för oss själva så att vi kan prova kläder i lugn och ro. Sandelins bjuder på en lättare förfriskning. Jag hoppas att vi möts onsdagen den 26 mars, Västra Storgatan 40 och tiden är 17.45 till 20. Vi behöver ha din anmälan senast den 14 mars. Och anmäl via e-post till anmalan@srfnordostraskane.se eller via telefon till 0700 24 65 46. Och det här är ett nytt telefonnummer. Om Knut inte kan svara så lämna ett meddelande på hans telefonsvarare. Och glöm inte att anmäla om du behöver ledsagare. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Och så några meddelanden från SRF Västra Skåne som först bjuder in till onsdagsträff den 19 mars klockan 13-15.30 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Fikaavgift 30 kronor, bingobricka 10 kronor per styck. Så ska vi spela bingo igen. Om du inte står på den fasta listan och vill komma är sista anmälningsdagen tisdagen den 18 mars klockan 12 till kansliet på telefon 042 15 83 93 eller mail srfvastraskane@srf.nu. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma eller inte vill ha fika. Välkommen! SRF Västra Skåne har också öppet hus med samtal. Känner du för att komma och bara prata med andra medlemmar? Vår andra samtalsträff äger rum onsdagen den 26 mars klockan 14-16 i föreningens lokal Vaktgatan 3 i Helsingborg. Fika kostar 30 kronor. Meddela till kansliet om du önskar fika eller bara vill ha en kopp kaffe. Senast tisdagen den 25 mars klockan 12. Ingen behöver stanna hela tiden och ingen behöver säga något utan man kan bara sitta ner och lyssna. Välkommen, hälsa Monica och Lena. Vårfest, inget skämt, är rubriken på nästa meddelande. Alla medlemmar i Synskadades Riksförbund Västra Skåne hälsas välkomna till en sprakande vårfest tisdagen 1 april mellan klockan 13-15.30 i föreningens lokal på Vaktgatan 3. På menyn står kassler, potatisgratäng, blandad sallad och en skiva ananas. Kaffe och liten kaka blir det också och lotteri utlovas. Priset för hela kalaset är 100 kronor inklusive en lättöl eller läsk. All annan dryck står du själv för. Du måste anmäla ditt deltagande och vilken dryck du vill ha till kansliet. Senast torsdagen den 27 mars klockan 12. Varmt välkommen till vår vårfest. Hälsa styrelsen genom Monica. Vi har några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. I Kävlinge har ett långvarigt lednings- och exploateringsarbete inlätts vid Löddeköpinge centrum som gör att centrumvägen stängts för genomfart. Detta påverkar busslinje 124 och hållplats Nyvångsskolan läge A som stängs. Hänvisning till tillfällig hållplats Löddeköpinge centrum läge B cirka 250 meter söderut på Barsebäcksvägen. En preliminär sluttid för arbetet är den 31 maj 2026. Strax norr om Helsingborg på gamla Larödsvägen i Laröd påverkas resenärer med linje 8 av ett vägarbete som redan är igång och håller på till den 31 mars. Hållplats Sofiero Slottsvägen stängs i båda riktningar. För läge A hänvisas resenärerna till en tillfällig hållplats läge X cirka 200 meter söderut på Sofierovägen. Och för läge B gäller tillfällig hållplats läge Y cirka 200 meter söderut på Sofierovägen. I Eslöv på Treherradsvägen Lundavägen påverkar ett vägarbete som redan är igång resenärerna på linje 175, 436, 474 fram till den 13 juni eftersom två hållplatser stängs. Hållplatser som påverkas, hållplats Gasverksgatan läge A stängs. Resenärerna hänvisas till tillfällig hållplats läge X cirka 420 meter söderut på Lundavägen. Hållplats Gasverksgatan läge B stängs. Resenärerna hänvisas till tillfällig hållplats läge Y cirka 460 meter söderut på Lundavägen. Och hållplats Verkstadsvägen läge A stängs. Resenärerna får ta sig till tillfällig hållplats läge X cirka 140 meter i sydöstlig riktning på Verkstadsvägen. Och även hållplats Verkstadsvägen läge B stängs. Istället gäller tillfällig hållplats läge Y cirka 180 meter i sydöstlig riktning på Verkstadsvägen. I Malmö på Östra Tullgatan gör ett vägarbete som inleds den 7 mars klockan 15 och pågår till den 14 mars klockan 14.15 att hållplats Drottningtorget läge A stängs. Detta påverkar resenärer som åker med linje 3 som hänvisas till tillfällig hållplats cirka 75 meter bakåt motsatt bussens färdriktning på Östra Tullgatan. Det var allt för Skånes taltidning för den här gången. Nästa gång vi är tillbaka, då är det torsdagen den 13 mars.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!